Det var en FF Sveriges bästa fotbollslag.
Absolut.
Det är ett av Röpens bästa. Vad är det som gör det? Varför är det bättre än andra lag?
Det är jämnheten i materialet. Det är 25 stycken fullgoda spelare. Nästa Europa-klass är lite.
Då, Gustav, var vi igång med ytterligare ett avsnitt av Framtiden nummer 1. Hjärtligt välkomna till dagens avsnitt, som sagt. Och vi sitter här efter cupmatchen, Gustav. 9-0. Bråvalla.
Nej.
Brålanda. Bråsida. Kärt barn har många namn. Du har skrivit ett par gånger fel och jag också idag. Så att vi kan väl börja där med all respekt till våra Division 3-motståndare. Du får säga vad de heter så det blir rätt.
Brålanda. Fina Brålanda. Brålanda IK. Fina. Eller EF. Jag vet inte.
det blev en sådär inledning för deras del när de nu lyssnar på detta. Liksom. För jag misstänker att några av deras fantastiska supportrar och fantastiska spelare kommer att lyssna på detta. För att liksom kräma ur det sista av deras minne för livet match, Gustav.
Ja, men det man gillar ju alltid det med de här matcherna. Vi behöver kanske inte vara allt för långa i den här matchen, känns som. Det är ändå en ganska självförklarande match. Men jag gillar de här för att spelarna, när de inte blir allt för aggressiva och så ska visa sig på stiva linan, så blir det en ganska trevlig stämning på plan också, känns som. Och så blev det idag, så att det känns som att lite synd att man inte var på plats i Brålanda. Jag vet inte ens var det ligger.
Nej, Dalsland tror jag, om jag inte är helt ute och cyklar. Nu kanske jag brister med min geografikunskap, men
det har du faktiskt helt rätt i.
Ja, snyggt. 1-0 till mig. Nej, men jag håller helt med. Jag tycker också så jävla, alltså på något sätt så jävla mysigt och bra avbräck på den här liksom ändå gråa tillvaron som har varit liksom på sistone. Om vi nu får dra allting över en och samma kamp. Sivasspor var ju ingen grå dyster tillställning, men jag hade kommer tåg rullandes i bild och liksom man hör någon gubbe som brålar Gustav att det inte ska bli tvåsiffrigt nu, för vi tar och heja på Bråvalla och drar igång någon ramsa där liksom i 85:e minuten liksom. Det är helt underbart.
Och det är ju trevligt också när man hör de här ropen i högtalaren med en lite lätt partisk speaker som ändå uppmuntrar att de har liksom 6 kiosker som har ost- och skinkmackor och korv med bröd och kaffe och kaka liksom. Det har något härligt till det. Det är ändå en liten återkoppling och en liten påminnelse var man ändå kommer ifrån här i världen nu när vissa kanske tror att de är lite för stora för liksom Brålanda. De tror att det bara är Chelsea och Juventus och Real Madrid och sånt på menyn, så får man kanske landa lite att du får faktiskt ut och spela lite fotboll i jag vet inte ens vad man ska kalla det här, på idrottsplatser som har 2-3 planer i följd och en stor öppen yta och ett tågspår precis i bakgrunden. Jag tror det har gått för många av pågarna i laget också.
Ja, nej, men absolut, så är det ju. Och som du sa, vi kanske inte ska orda allt för mycket om matchen. Den säger sig själv, och alltså hela den krönikan Olle Törner skrev efter matchen är ju någonstans som sätter fingret på spiket, eller huvudet på spiket som man brukar säga. Att man ska nog inte underskatta värdet av att bara ha kul en dag som denna liksom. Som du säger, det här, det kan ju vara ruggigt hemskt att åka till de här liksom små idrottsplatserna med just tåg och studsig jävla gräsplan och dåligt vattnad och folk som står vid repen och liksom skriker otrevliga saker och man inte får in bollen och man har en riktigt dålig dag, otur. Och sen kan det vara så här liksom enkelt, lätt, fantastiskt, allting sitter från första minut till Erdal Rakip, till och med Erdal Rakips skott stolpe in snarare än liksom stolpe ut som kanske tidigare har varit melodin på sådana grejer. Liksom. Så att, nej, fruktansvärt skönt. Jag hoppas att det Olle Törner också skriver, att det här med glädjen kan locka fram lite självförtroende och lite islossning.
Det är också skönt, tycker jag, för de här spelarna. Vi kommer komma in lite på, alla har varit inne på defensiva mittfältsrollen, men det kommer ju säkert komma in på lite också, de här spelarna som nu ryktas försvinna. Deras tilltänkta ersättare går in och de är inte värdelösa. Visst, Roland är ingen jättevärdemätare, men man kan ändå se lite om de är, om en spelare är dålig mot dem så kommer de inte vara bra mot AIK eller Djurgården och så vidare. Det är skönt att se att Patriot går in liksom och gör en så pass stabil insats. Där han också får bygga upp det här lilla självförtroendet som jag tror att han kommer behöva framåt hösten, minst sagt.
Ja, nej men absolut. Och jag tror ju bara, inte bara det att han gör liksom mål och ligger liksom lite bakom mål, utan också den att som du säger, alltså, och som jag var inne på lite innan, alltså det kan likväl vara så att inte det sitter, att inte det klaffar för att motståndet inte är tillräckligt, alltså som inte är tillräckligt bra. De bara tjongar, de bara skickar, de bara förstör, och som du sa innan, det här är otrevliga när de liksom ska gå in och visa sig från stiva linan. Och då kan det vara rätt jobbigt, tror jag, att spela sådana här matcher, så att man, liksom, man ska inte förringa och man ska inte förminska eller man ska inte förstora segern i sig heller. Men man ska ju verkligen säga att 9-0 är 9-0. Det är inget annat lag som... Nu har jag inte koll. Det kanske är så att vi mötte det på pappret sämsta laget också. Lägst rankade laget. Jag har ingen aning om. Men det är inget annat lag som tvålar till med några likvärdiga siffror idag. Och inte igår heller, om jag missminner mig vad jag såg. Så att... Nej, jag tycker det är ett styrkebesked och bra gjort. Liksom. Helsingborg är väl närmast med sina 6-0 mot IK Tord som ligger i division 2, vilket ju också är starkt gjort. Men de ligger ju sist i division 2, så att det är också division 3-lag egentligen, kan man säga. Så, nej, jävligt kul idag. Jag behövde detta, Gustav, för att det var ju tungt i söndags efter Kalmar-matchen. Och vi skiter och spelar in. Jag tror inte folk vill höra oss gnälla och bara vara bittra. Liksom. Så att det här vände ändå lite grann den här veckan. Det var en olustig känsla i måndags när man vaknade.
Ja, men för det första avsnittet efter Kalmar hade ju inte varit gnäll och ilskna, två ilskna män i 30 minuter. Det hade varit en sån, en tystnad, 30 minuter så här. Man sitter ju bara arg i ett hörn någonstans och vägrar prata, typ. Det var ju den känslan mer för min del. Men sen, efter det har ju den här veckan bara fortsatt liksom med små magsmällar egentligen. Först igår var det ju att Peña hade bestämt sig för att han ville lämna, för han trivs inte. Och idag så var det Birmancevic som är på väg till Frankrike och inte hade tränat de senaste dagarna, även om det hade varit träningsledigt och så. Men och då blir man inte heller så himla uppåt, och man blir ganska nedstämd och känner sig inte jätte... Ja, men lite motivation, jag ska inte säga motivation som försvinner, för det gör det inte för att två spelare försvinner. Men det var inte riktigt det man behövde i omgång 20 när allting annat hackar och svajar och har sig fram och tillbaka.
Men du, kan vi bara ta en grej där? Jag vet inte vad du tänker kring det här med Peña. Och sen så då det faktum att de verkar ha pratat ut när de var träningslediga och liksom snackat och ventilerat och sånt. Och sen kommer det dagen efter att han vill lämna. Jag tycker den känns ju både jävligt bitter och liksom lite för väl planerad från agenthåll. Jag kanske övertolkar, men det känns som att nej, den är konstig liksom.
Ja, alltså jag vet inte om de två sakerna är kopplade. Jag har funderat länge på Peñas vara eller icke vara i Malmö. Dels för att han har ju inte kommit till sin rätt här. Jag minns när han kom till klubben och man såg alla de här highlights-klippen och hur dominant han var. Man läste hur dominant han var och så vidare. Och i Malmö så är han liksom inte spelaren man skriver ner först i startelvan. Så jag tror liksom inte nödvändigtvis att... Jag tror inte att den dåliga formen i Malmö och att det eventuellt missade Europaspelet nästa år har påverkat att han vill flytta. Jag tror han har insett, jag tror MFF, jag tror många supportrar egentligen inser att han bara inte har kommit till sin rätta. Han kanske har använts i fel position. Han har använts med fel spelare runt sig. Och helt enkelt liksom halkat efter. Och han kanske behöver nytänningar. Han har ju haft jävligt skit också personligt. Med en otrogen fru eller vad det var. Barn som är borta i Peru och sånt. Det har inte varit helt lätt med allt det också. Så att det är väl klart att man förstår att han vill lämna. Men ja, dålig timing på det. Sen så vet du fan, jag tror inte han hinner dra i det här fönstret, eller vad tror du?
Nej, det tror jag förvisso kanske inte heller det. I så fall om han drar till något av de här länderna som har öppet lite längre i Grekland. Men det känns ju som att fan, det måste nästan vara ännu sämre. Alltså när han ändå liksom var, har rotat sig i Malmö måste det nästan vara bättre att vänta till vintern. Om inte det är så att jag vet inte hur det är med Peru och liksom sydamerikanska ligor, om det skulle kunna ens vara aktuellt för hans del, eller om han känner att han vill hem närmare familjen och sitt barn och så, det är i så fall det. Men jag kan som sagt inte när det stänger, men jag vet utan några fönster, Grekland, Turkiet, tror Belgien och Belgien tror jag också stänger senare, men det är i så fall det, men alltså fan, lägg ingen fokus vid det nu tänker jag, utan nu vann vi med 9-0 och vi hade ju en fantastisk kravlista, Gustav, som jag tänker att om vi går igenom den kravlistan som ljugarbänken på den där med Tobias Hussein avslöjade, för att han känner väl ordförande eller vad det var i Brålanda. Vad säger de, 40 handdukar, stora handdukar? Är det orimligt eller är det rimligt?
Det är väl orimligt till en division 3-klubb kanske, egentligen.
Jo, okej.
Jag vill koka ner allting till så här. Listan i sig. Jag tror att det som gör att listan upplevs så jävla fel i mångas ögon är att den har marknadsförts i den här podden som en kravlista. Att man säger att här är MFFs krav till lilla Brålanda. Det är ju där problemet är, säger man. Det här är vad MFF skickar ut till klubbar och frågar vad de kan erbjuda. För att man vill spara plats i bussen. Man vill se hur mycket man måste packa med sig av sina egna grejer. Så tror inte jag att det är något konstigt. Alltså det är inte så att handdukar och bollar och så vidare är något konstigt och en whiteboard-tavla som man kan vända på. Det är inget konstigt när du kommer upp i nivån. Jag tror det är ganska standard oavsett vilken nivå man är på. Men om du målar upp det som en kravlista, ja, då är det kanske inte, det kanske vissa saker högt ställda på en klubb som har liksom 2-3 bänkar på sin höjd på läktaren.
Jo, men sen är det ju så här också. Alltså om man nu, alltså jag har ingen aning vad ersättningen är från Svenska Fotbollförbundet, men jag menar, jag kan ju inte tänka mig att den här kravlistan på något sätt är orimlig i förhållande till att det är en turnering som är liksom Svenska Fotbollförbundets liksom, jag menar, näst finaste pjäs som de har att leka med. Alltså det är klart att den här listan någonstans är en sån standard grej att spelar du i Svenska Cupen så ska du erbjuda motståndarna liksom både kaffe och kaka och på något sätt kunna tillhandahålla, som du säger, whiteboard eller och bollar till uppvärmning är ju fullt rimligt liksom. Sen jag menar, att Malmö FF skriver 10 bollar och 5 till halvlek eller i pausen, det är för att de har ju sin rutin, sin ritual, eller vad man ska säga, med övningar och 2 bollar till målvakten, 2 bollar till den övningen och 2 till de andra. Ja, men de kanske bara hade rullat ut 4 bollar eller 8 bollar eller 6 bollar. Och då någonstans så blir det konstigt väl på plats liksom, som du säger. Då kanske man vill ha med sig en motionscykel i bussen. För det, jag menar, det är inte omöjliga grejer att ta med. Men säger de att ja, vi kan ge er 2 motionscyklar. Vi kan ge er en flipboard. Men vi kan inte fixa 20 kilo is. Nej, men då är det väl bara för någon materialare eller någon annan att köra ner till ICA när de kommer fram. Eller köra in dem. Trollhättan och köpa is på vägen liksom. Alltså det är inte svårare än så. För det står ju ändå så att vi önskar följande i vårt omklädningsrum. Det är inte så att vi säger så, krav. Vi ska ha detta. Alltså det är ju jävla skillnad tänker jag. Det är ju som du säger. Allting handlar om hur du formulerar det och hur du ställer fram det. Men det är klart som fan att Tobias Hussein vill ta sin chans och trycka ner Malmö FF. Så att vi kan väl trycka ner den jävla sopan i sina skor igen och be honom hålla truten nästa gång.
Ja, men det är ju kul där, för att jag lyssnar på det 2 gånger. Och där säger han ju efter ett tag att så här, och det här är. De skriver att vi förstår att det kan vara lite för stort eller förskräckande eller vad fan de säger. Och det är klart det kan, men om man också, som de, jag har för mig att de säger att det här är en lista som troligtvis då skickas till alla klubbar MFF möter. Ja, då är det inte så konstigt. Det är inte, nej, så konstigt om man sköter det snyggt. Och sen så skojar de själva om att ja, men det är verkligen, det är inte AIK och det är inte Göteborg som har gjort det. För att AIK hade fått det med sig för att det är förbundslag. och Göteborg hade de aldrig tagit upp det för att det är göteborgare. Med de två kommentarerna i bakhuvudet så är det ju inte otänkbart att de skarvar lite på sanningen för att framställa det som att det är något som Kalnén har stormat in dörren, har sparkat in dörren upp i Bråland och bara sa det här ska vi ha, gör ni inte det så vet jag inte vad jag gör.
Liksom. Nej men precis, vad skulle hänt om Bråland bara sa så här, det kan vi inte fixa. Malmö får bara, då kommer vi inte att spela. Alltså, det är så. Vad är det för jävla nivå? Kravlistan för att vi ska komma och spela matchen och säga, är detta? Nej, så har det inte varit. Men jag tycker jävla snygg comeback från MFFs Twitter. Det ska de ju ha all cred för. Den brukar ju vara riktigt blek och tråkig. Den Twitterkontot som Malmö FF har. Det brukar inte vara så mycket banter och skoj på den, Gustav, men här fick de till det när de la upp en bild på, för jag som inte har sett det, la upp en bild på blombuketten och sa att den stod inte ens med på kravlistan. Så där fick de till det.
Verkligen. Ska vi gå tillbaka lite till matchen ändå och prata trupputtagningar och byten och så, för jag vet att vi
har... Jag vet var du vill komma. Vi kan börja direkt. Jag frågar dig, vad tycker du om att Romain Gall spelade från start i Malmö FF idag?
Alltså, bara som bakgrund så vill jag flika in här att de typ tre första åren Romain Gall var i Malmö så satt jag och skrev ner honom i mina startelvor inför säsongen. För jag hoppades att det skulle bli hans år fram till typ 2021 till och med. Men nu är jag så jävla trött på honom. Hans kontrakt går ut om... 3-4 månader och vi sätter honom på en startplats i en sån här match. Jag kan inte förstå det. Vi pratar alltid så jävla högt om att vi är Sveriges bästa akademi. Och ja, vi kanske har 5 yttrar utlånade nu från U19-laget. Men snälla någon. Vi måste kunna våga sätta in en yngre spelare på den positionen för att visa att vi tror på honom inför framtiden. Det kanske inte är hans år i år att komma in i A-laget, den här 16, 17, 18-åringen som vi har nere i ungdomslagen. Men så småningom kan det vara det. Det finns ingen anledning varför vi ska låta Gall spela. Han kommer inte säljas de här närmsta 2 timmarna som är kvar på de stora fönstren i Europa. Det har han redan visat att han inte vill, för han har någon jävla sign-off i MFF. Så att, vad är anledningen att låta honom spela? Jag förstår inte. Han kan inte bidra med någonting. Jag skiter att han gjorde 3 mål idag för att det är värdelöst.
Jag bara ser framför mig själv att han gjorde hattrick nu. Matchen slutade 20-0. De flesta transferfönsterna stänger vid midnatt. Han får stanna till i Trollhättan på vägen hem för att en helikopter plockar upp honom för att han ska ner och göra läkarundersökningen i Brescia. Malmö fick bara, yes, vi får 100 000 för att hans kontrakt snart går ut. Nej, men jag håller helt med dig. Alltså, jag diskuterade det länge och väl med en polare efter matchen som bara typ så. Ja, men han fullföljer sitt kontrakt. Alltså, så. Han har inte gjort något fel. Han kan vi inte lasta för att han stannat kvar i klubben och hela den biten. Varpå jag liksom försöker, och bara som du, säga att det handlar om att han har en sign-off-bonus. Det handlar om att han har en skyhög lön. Det handlar om att han är en usel fotbollsspelare som inte har velat gå någon annanstans. Man undrar liksom, vill han ens spela fotboll? Alltså, han kommer ju sluta spela fotboll efter detta.
Men alltså, jag skiter om han har kontrakt och han gör sitt jobb och han... Så här, hit och dit. Vi har inga liksom, vad heter det, förpliktelser gentemot honom. Vi behöver inte låta honom spela den här matchen för att vara schyssta. Vill han få sina miljoner i sign-off, ja men ge honom dem då och låt honom dra. Det är inte, alltså, det är ju inte svårare än så. Han behöver inte få speltid. Var han nu 27 år gammal? Ja, det var pengar i sjön, tyvärr. Ibland blir det så. Alla gör de köpen i sina liv, även om vi vanliga människor kanske inte gör det för ett par miljoner. Så har vi alla köpt någonting som vi bara sa, nej, det här blev inte bra. Och nu får jag får nog bara slänga det här för att det här är liksom ett dött klädesplagg. Eller det är någonting som ingen någonsin kommer vilja ha. Typ.
Nej, men och sen är det så också, jag vet inte, har du koll på det? Har du läst något annat? Men jag menar, vad var problemet med Ceesay? Skadad?
Jag vet inte om han har varit... han var ju sjuk där eller vad det var, eller halvskadad för något tag sedan. Och sen så har han ju tappat lite i form. Och det kanske har någonting med det att göra att han fick stanna hemma och ta en extra kvälls vila.
Ja, nej, för annars är det ju en sån liksom, både Berget och Ceesay hade kunnat vara med istället för Gall, känns det som att man kunde starta Buya Turay och låta dem sitta på bänken i 90 minuter egentligen. Men absolut, vi kan ju orda hur mycket vi vill om det, och det finns, åsikterna går isär, och som någon försökte lägga upp någon rolig meme jag såg på Twitter, du vet, att Patrik gjorde hattrick i IP och så, nej, Gall han lever typ. Alltså, nej, men du vet så, ja. Alltså, det är klart som fan att Twitter och hela MFF liksom världen just nu fortfarande bara gnäller över allt som går att gnälla på. Men någonstans, jag menar, som du säger, det som stör mig som medlem i Malmö FF, där jag ändå får säga precis vad jag tycker och tänker, och göra min röst hörd, och precis får ju du göra samma sak, som du också har gjort, är att liksom, varför ska vi vara schyssta? Varför spelar vi honom? Alltså, hade vi förlorat med en 16-åring på vänsterytan, alltså jag tror fan inte någon hade gnällt. Alltså jo, det hade vi i och för sig gjort, för att det var division 3-gäng som var riktigt dåligt. Men du fattar, om han hade gjort sin sämsta insats någonsin, vi kanske hade knäckt den killens självförtroende helt och hållet. Ja, det hade varit en chansning som var värd att ta, för att det hade kunnat lika väl slå på andra hållet, som jag skrev till dig när det inte Patriot passade till var Ajay som kom in, va?
Diagne,
det är coolt namn, svårt att säga. Men när han precis hade kommit in, spelat ett väggspel upp, löpt vidare in i boxen, och om Patrik bara hade varit lite osjälvisk och liksom bara petat den förbi målvakten, så hade han haft öppen kasse. Och jag skrev till dig, det är sånt som gör 100 miljoner som igen, men du bara, va? Han missade, ta det lugnt, typ. Han har precis kommit in. Men jag menar ju mer att alltså, ett sånt självförtroende, han lever vidare på det, han kanske får vara med och laget resten av den här hösten, när det liksom ändå någonstans kanske inte går som vi vill. Då hade han kunnat slå igenom som de här lite yngre förmågorna som Yusuf och han trippel A i AIK och
Ayari
och sånt, som liksom får chansen gång på gång och som gör det bra, som sen liksom, nu gick väl inte Ayari vad det verkar, eller? Men det var väl väldigt nära liksom.
Ja, men precis. Och så här, om vi inte tar de här chansningarna i cupmatcher, så ser jag inte riktigt när vi ska göra det. Visst, vi har försäsong om 6 månader. Och det är väl någon som kommer få chansen där, och någon av Olympic-grabbarna kommer få chansen. Men det här är ju ett ypperligt tillfälle att testa de som ännu inte är utlånade faktiskt. Nu är jag glad att han kom in, för att han kom in och gjorde det jävligt bra i slutändan ändå. Men jag hade kanske fått lite mer galt.
Men det är lite där problemet är, som jag tror vi måste ta ett större grepp om, Gustav. Liksom någonstans titta spelare för spelare, värvning för värvning, säsong för säsong egentligen. Men just hela det upplägget som vi har, alltså den enda vi har nu som har fått chansen och som har gjort det bra är Hugo Larsson. Men det har ju ändå inte flygit så som det har gjort för de här spelarna som vi nämnde precis i AIK, eller då vissa spelare som Göteborg också släppt fram nu. Det, liksom, det går sjukt snabbt där. Och sen är frågan, är det Malmö FF som liksom lägger locket på och säger nej till bud på 30-40 miljoner på Hugo nu, så som man kanske sålde Amin Sarr för inför säsongen, vilket ju är en hel historia i sig hur man kunde göra det. Men det förstår jag tänker. Kan det vara att vi inte hör det för att det, liksom, det dödas mycket snabbare i Malmö FF? Agenterna jobbar mer frenetiskt med de här lite mindre klubbarna som AIK och Göteborg. Alltså för att försöka få ut deras spelare snabbare, för att de är sämre.
Ja, det kan nog ligga något. Sen så märker man ju, framförallt i de olika fallen, så att när AIK, Djurgården, Hammarby, Göteborg säljer spelare, så är det väldigt tidigt den exakta summan som det slutar på diskuteras i media. Det är ofta den skrivs ut. Men i fallen när MFF-spelare är på väg att flytta. Vi har Birmancevic idag som kom ut i Sportbladet. då tog det ju en timme efter nyheten kom som man gick ut med vilken klubb det var. Det får man, alltså det är mycket svårare att få ut informationen från MFF där. Ja, så jag tror du är inne på något där, att det kanske kommer förfrågningar om Hugo Larsson, men MFF säger tvärt nej. Det kommer förfrågningar om ja, andra intressanta spelare, men MFF säger nej eller låter det bli verklighet, men det sker mycket, mycket tystare. Så att,
och det är väl kanske något positivt såklart, men med det här att, alltså, jag gissar att AIK till exempel då, med de här Ajari och Trippel, jag kan inte vad han heter i förnamn och efternamn och mellannamn, men det spelar ingen roll, alla vet vad jag menar. Alltså att de kanske har en helt annan inställning, de kanske vill ha en ha ett snack kring spelare tidigt, alltså det här, för som jag skickade till dig också, liksom jämförelsen på honom och en spelare i vårt P19-lag nu som jag gärna hade sett följa med idag, för att jag inte har sett honom alls, för att, men han har gjort, vad var det, 27 mål på 25 matcher i P17 förra året, och detta året har han gjort 5 mål på 7 matcher i P19. Lika gammal som den här AAA då, som gick för kanske landar på 50 miljoner till slut, som du nämnde, det är inte nog, kanske inte den siffran från början, men alltså, varför har vi inte gett en sån spelare en chans ens att göra ett inhopp i Allsvenskan? Nu har det gått jävligt dåligt, så det kanske har med det att göra också. Hade vi lett Allsvenskan så kanske med Georgsson, då hade Yves Milos varit kvar, så det hade inte varit samma saken då, men du fattar, det kanske är att kravbilden i Malmö FF är alldeles för hög, och liksom Malmö FFs egna självbild på sig själv är kanske alldeles för stor för att våga eller för att ens vilja göra de här chansningarna som man ändå får lov att säga att det måste vara.
Det är ju det som är så svårt i MFFs liksom, vad ska man säga, position i fotbollsvärlden. Vi vill vara så pass bra att vi kan vinna Allsvenskan med en rotationselva, så att, för att kalla det så, som roterar mycket på hösten, för att vi ska ha det bästa laget att spela i Europa. Och då kan ju inte våra rotationsspelare vara spelare man chansar med. Och det är ju det som är lite konstigt. En konstig balans där, men jag tycker, ja, det tycker nog de flesta, att vi borde vara bättre på att hitta in med de unga i tidigt skede. Och det kanske blir bättre nästa år. Det kanske, om vi nu skulle missa en Europaplats, så är det väl en sån typisk grej som kommer att hända automatiskt, att man faktiskt, ja, att de yngre spelarna kommer chansas lite mer med. Men nu sitter man bara och spekulerar, så det kan man göra dagarna i ända, känns det som.
Ja, men absolut. Det är, alltså, det, ja, det, som sagt, vi får nu ha ett helhetsgrepp där man liksom har kollat upp, vad skulle jag säga, kollat upp med säsong för säsong, värvning för värvning, vad som händer liksom, och så kanske någon form av jämförelse med spelare som man har faktiska siffror att ta på. Hade kanske varit intressant. Men nu sitter vi här, Gustav, klockan har hunnit bli 9:15. Och än så länge ingenting på Bjomancevic ut, va?
Nej, jag har inte sett någon nyhet sen, egentligen sen i morse.
Sen i morse, precis.
När det kom att det var ett par klubbar, bland annat Toulouse. Jag har liksom inte ens sett en siffra mer än ett gäng twittrare som har med olika klubblojaliteter som skriver allt mellan 5 miljoner och 100 miljoner. Så att det finns liksom inte så mycket att ta på här, känner jag.
Nej, men jag menar, alltså 5 miljoner när vi köpte dem för 10, det kan vi ju avskriva. Alltså, jag menar, då tvingar ju Malmö honom kvar likt Romain Gall. Alltså,
Jaja, han kommer ju gå för höga summor. Det finns inget att snacka om. Han har ju presterat så pass bra under 2 år nu. Det är självklart.
Ja. Nej, alltså jag hittar inte heller något när jag liksom letar. Så konstigt det här att han har redan tagit liksom avsked av lagkamrater och sånt. Liksom. Men ja, vi får väl se. Det är framtiden för utvisa, som sagt. Det är ju några transferfönster öppna lite längre, men det känns ju som jävligt tråkiga ligor att sälja till. Grekland, Turkiet, Belgien eller någon annan världsdel som också kan köpa. Liksom. Det var inte det man såg framför sig förra året när han sköt oss till Champions League.
Precis. Två snabba här bara. Jag har varit tvungen att gå in och kolla på transfermarkt. Det är kanske inte den bästa källan vad gäller värderingar och sånt. Där är han ändå på 3,5 miljoner euro. Och min uppfattning är att de brukar vara någorlunda i rätt spektra, de här värderingarna. Så att jag tror inte man ska räkna med 5 miljoner i alla fall.
Nej, men om vi då leker med tanken, för det är i runda slängar 35 miljoner, va?
Precis, ja, något ja. I den sidan.
Om vi då så att vi säger att vi betalar 10 för honom, den siffran vi har hört att florera stämmer. 10 miljoner för 2 år sedan. Eller hur?
Ja.
Ja. Och nu lämnar på 35. Är du nöjd med den värvningen? Vad han uträttar?
Ja, gud ja. Alltså, dels ekonomiskt i försäljning tycker jag att det är en jättebra försäljning om man skulle sälja en 24-åring som vill vidare, som alltid haft som mål att gå vidare för 35 miljoner. Det är liksom ett steg i att kunna sälja för riktigt stora summor, tycker jag. Sen så tycker jag att han som spelare har varit briljant under stunder i MFF. Sen man kan alltid klaga på att han missar väldigt bra lägen och att han har halvdana Instagram-uppladdningar och så vidare. Men på planen tycker jag att han har varit briljant stora stunder. Och liksom, det är bara att kolla på hur han placerar sig i poängligan i år och förra året. Förra året var det topp 3, i år är det topp 3. Han är vår bästa målskytt sammantaget i år, tror jag, om du räknar in kuppen, allsvenskan och Europaspel. Så att det är väldigt, väldigt svårt att klaga på den värvningen, känner jag.
Ja, nej, men absolut, jag håller med. Och sen så då det faktumet att han var högst bidragande förra säsongen till Champions League. Högst bidragande till att vi i år spelar Europa League. Så jag menar, även om inte det går in i en övergångssumma, så får man väl ändå räkna med det, som du säger. Det är ju ingen spelare som man kommer att säga, även om han ligger på vad är det, fjärde plats, tror jag, bland våra Europamålskyttar genom tiderna. Så är det ju ingen spelare som man kommer liksom säga att oh, tänk om han hade stannat i 5 år till. Eller, alltså, för det som du säger, det är ju en spelare som har velat vidare, som vi ska sälja vidare när vi har chansen att göra det också. För att som man märker med Romain Gall-fallet, om vi kopplar tillbaka till det, så är ju fotbollen ibland jävligt udda och jävligt konstig. Och Knutsen kan vi slänga in i den ekvationen också. Liksom, för att, jag menar, det var en av de spelarna som jag verkligen gillade, och det var inte bara för de fantastiskt långa inkasten. Det var ju kanske inte anledningen alls. Men den här, vet, kämpainsatsen, smälla på i dueller, stabil pjäs liksom, som man kunde lita på även när det stormade, som nu ser ut som en 18-årig valp som aldrig har spelat seniorfotboll, typ. Och det är på grund av en skada. Så att jag tror man måste ha med det i åtanke också. Man sitter nu och svär sig alldeles blå i ansiktet över att man säljer Birmancic för underpris 35 miljoner. Så får man andas lite och inse att det är Champions League-pengar in, det är Europa League-pengar in, och det är de facto en spelare som ersätts kanske då av en egen talang i Patriot, som då kanske inbringar miljoner direkt in i kassan utan att det ens kostade oss något att köpa in. Om ett och ett halvt, kanske 2 år. Så att jag tycker Malmö får göra rätt om man släpper honom nu, men det verkar konstigt eftersom att ingenting har kommit ut nu med 2 timmar till deadline, och det
jag tror talar. Frankrike faktiskt har deadline imorgon typ klockan 18, om jag inte minns helt fel, ja. Jag kollade innan, men sen vill jag också bara flika in att man, de här sista dagen ryktena ska man alltid också ta med en liten nypa salt, för att vi får ju bara det ryktet som direkt berör oss. Vi får nu att Toulouse är intresserad av Birmancic. Vi vet ju liksom inte, eller jag vet i alla fall inte, om är det så att Toulouse också är intresserad av en vänsterytter från Midtjylland, och Birmancic namn slängs in i liksom någon form av sätta press på den danska klubben. Strategi, det vet man ju inte. Nu säger jag inte att det är så i det här fallet. Det känns ju högst sannolikt att han drar. Men ja, kan man försöka komma ihåg när man sitter som en frustrerad supporter och läser nyheter att X och Y och Z ska lämna på deadline day liksom.
Ja, nej, men precis. Och på tal om deadline day så hade vi väl, var det förra året eller var det nu i, nej, det var förra året när Anna Lachmann-Hodzic var liksom i princip klar för det ena och det andra och det tredje. Och sen nu några några varv senare så är han målskytt gånger två vad heter den?
Championship.
Tack Gustav, börjar bli läggdags här nu. Och det är ju sånt som alltså med fotbollen, man vet ju aldrig liksom. Nej, vi får väl se. Det blir spännande, Gustav. Jag ser fram emot allsvenskan mot Elfsborg nu. Det gjorde jag inte i går morse, kan jag säga. Så att jag vet inte om vi ska runda av där. Det känns som att det här blev längre än vad vi hade tänkt. Och till alla som har lyssnat och undrar varför ljudet är lite sådär, så är det för att jag tvingades sätta mig i bilen idag och spela in. Men jag offrade mig lite, så att jag hoppas inte någon granne har sett mig. Undrar de nu vad fan jag har gjort här i 36 minuter. Men vi säger tack för att ni har lyssnat, och sen så hörs vi en annan dag.
Ha det gott.
Ha det gott, och ursäkta ljudet. Hej.
Hej.